Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 1 2025. Utgivningsdag är onsdagen den 29 januari i appen och på webben. Och du som läser tidningen på CD, du får den några dagar senare. Jag heter Aziza Dawadi. Jag vill börja med att säga att vår utgivning kommer se lite annorlunda ut under våren. Tyvärr så är vi tvungna att ge ut tidningen varannan vecka istället för varje, och det på grund av ändrade personalförhållanden. Vi beklagar verkligen det här. Nästa nummer kommer onsdagen den 12 februari. Men nu säger jag välkommen till dagens tidning. Inslag 1. Telegram. Bland annat om nya sänkta krav på synfältsnedsättningar om man vill ta körkort eller om man har fått sitt körkort indraget. Om att legimus ska bli svårare för obehöriga att utnyttja. Om att synnedsättning kan vara en riskfaktor för demens och om en ny krog för de som är 55 år och äldre. Inslag 2. Kort information angående utgivningsplan av Läns- och riksnytt. Inslag 3. Går det att förhindra att man ramlar? Ja, det säger Sölve Elmstål, professor i geriatrik vid Lunds universitet. I en forskningsstudie har de tittat på hur man kan förebygga fallolyckor och det har gett goda resultat. Inslag 4. I årets första boktips med Lisa Ly så blir det både deckare, trendig fantasy, samhällsvetenskap och om en bok som handlar om att vara självsnäll. Inslag 5. Vi ska träffa journalisten, debattören och yttrandefrihetskämpen Mina Dennert som skapade Facebookgruppen #jagarhär. Hon gjorde det för att stabilisera debattklimatet på internet. Därigenom blev hon själv en måltavla för hat och hot. Inslag 6, annonser och meddelanden. Och sist i tidningen har vi som vanligt vår redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Nästa nummer av tidningen kommer alltså inte nästa vecka utan onsdagen den 12 februari. Vi hörs!
Inslag 1.
Telegram. Nya regler om körkort och syn. Den 1 februari så sänks kraven för vilka synfältsnedsättningar som accepteras. Det här påverkar de som vill ta körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation. Men de nya reglerna påverkar också de som tidigare fått körkortet indraget på grund av synfältsnedsättningar. För att man ska få sitt ärende prövat utifrån de nya gränsvärdena så behöver man ansöka om körkortstillstånd igen, tidigast alltså den 1 februari. Från det datumet gäller även att optiker får utfärda fler synintyg. Den här regeländringen är en anpassning till EU eftersom Sverige haft strängare krav än dem. Men de här regelförändringarna betyder inte att den som inte uppfyller synkraven kommer att få möjlighet att göra ett körprov som visar att man kan kompensera för sina synfältsnedsättningar. Däremot så arbetar Transportstyrelsen med ett regeringsuppdrag om det kan göras undantag från de medicinska kraven för den som har synfältsbortfall och vill göra ett körprov. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 juni i år. Transportstyrelsen har också tagit fram ett kompletterande material för att det ska bli lättare att tolka reglerna. Det här finns också att hitta på deras hemsida. Den tekniska säkerheten i Legimus ska bli bättre. Förra året så upptäcktes det att flera högskolor och lärosäten som använde tal- och punktskriftsbiblioteket Legimus tjänster utan att vara behöriga. Det är bara studenter som har en varaktig läsnedsättning som får använda sig av anpassad kurslitteratur. Nu har Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, i 2025 års regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att redogöra för de åtgärder som de ska vidta för att säkerställa att endast behöriga användare tar del av anpassad kurslitteratur via plattformen. Det pågår arbete med att införa en ny krypteringslösning för att skydda nedladdad kurslitteratur från Legimus, och det för att den inte ska spridas vidare. Är synnedsättning en riskfaktor för demens? Att drabbas av demens har flera orsaker och drabbar fler i hög ålder. Kända orsaker är bland annat utbildningsnivå, blodtryck, övervikt och blodkärlssjukdomar. Men även ensamhet och synnedsättning kan vara riskfaktorer. Det enligt Lancet-kommissionens senaste rapport från 2024. I den så listar de 14 riskfaktorer, varav just synnedsättning och högt LDL-kolesterol, det onda kolesterolet, är nya på listan. Enligt Ingemar Skog, professor och seniorforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, är synnedsättning som riskfaktor omdiskuterat. Han säger så här, citat: "En teori är att synnedsättning minskar stimulansen till hjärnan och därigenom ökar risken för demens eller minskar hjärnans reservkapacitet att kompensera för en sjukdom i hjärnan. Här kan det ju gå åt bägge hållen. En demenssjukdom gör det ju svårare att klara av en synnedsättning och en synnedsättning gör det svårare att klara av en demenssjukdom." Slut citat. Intervju med Ingmar Skog publicerad av SRF. Vi avslutar med att berätta om en nyöppnad krog på Södermalm där åldersgränsen är 55 år och uppåt. På Ölcafé Uven vill krögarna att äldre ska kunna komma, hänga och träffa andra och äta och dricka till rimliga priser. Är man yngre än 55 år får man heller inte slinka in med målsman, säger ägaren Ahmed Özmedir. Det här är en artikel från Mitt i Södermalm.
Inslag 2.
På grund av ändrade personalförhållanden på redaktionen så kommer inte vi ha utgivning av Läns och Riksnytt varje vecka, utan istället varannan. Vi beklagar det här och förstår att det påverkar dig som läsare och er som annonserar hos oss om era aktiviteter i lokalföreningarna. Ni behöver vara ute i lite mer god tid framöver. Den här utgivningsplanen gäller i första hand fram till sista numret innan vårt sommaruppehåll, vilket är i början av juli. Vill du ha en utgivningsplan så kommer den att läggas ut som pdf-fil på vår hemsida under fliken om oss. Och den kommer att finnas där i slutet av denna vecka som är vecka 5.
Inslag 3.
I dessa tider med skiftande väder är det ofta halt och många av oss halkar omkring, och har vi tur så gör vi oss inte allt för illa. Men fallolyckor, det händer inte bara när det är halt, utan det är den olyckstyp som leder till flest antal besök på akuten och flest inläggningar på sjukhus. Det är runt 2000 äldre personer som dör varje år till följd av ett fall. Det är mer än 8 gånger fler än de som omkommer i trafiken varje år. Går det att skydda sig från att falla? Det ska vi prata om idag med Sölve Elmstål, professor i geriatrik vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, och som startade ett forskningsprojekt med en fallpreventivmottagning i Malmö. Välkommen!
Tack så mycket. Roligt att få vara med.
Innan vi går in på vad det är ni har tittat på i er studie, så vad är den vanligaste fallolyckan?
Ja, om vi tittar på orsaker till fall, man kan ju trilla både i hemmet som är vanligt och utomhus, vi har försökt titta på bägge delarna, så är det egentligen en mosaik av olika riskfaktorer som gör att man trillar. Innan kanske man ofta tänkte sig att i hemmet var lösa mattor och sladdar. Men det är nog en överdriven risk, utan det kan vara så enkla saker som att man ser eller hör dåligt, att man är muskelsvag, har nedsatt balans, att man kanske plötsligt på natten måste upp och kasta vatten, det vill säga inkontinens kan vara en riskfaktor i sig själv. Att man plötsligt blir lite yr när man reser sig upp, det vill säga får blodtrycksfall eller har oregelbunden hjärtrytm. Så det här är bara några exempel av de hundratals olika riskfaktorer som bidrar till fall. Och det är inte en enda riskfaktor som gör att man trillar, utan ofta är det en kombination av flera olika riskfaktorer. Och det här ser ganska olika ut mellan person till person. Och det är det som då är anledningen eller bakgrunden till det här projektet, varför vi då ville ta ett helhetsgrepp och kartlägga alla de olika riskfaktorer som bidrar till fall.
Det är över 270 000 personer som varje år söker vård för en fallolycka. De flesta är över 60, men det som trillar oftast är de allra äldsta.
Men exempelvis när vi har tittat i befolkning så vet vi att över 90 års ålder så har var tredje person trillat den senaste halvårsperioden. Så det är oerhört vanligt att falla när man blir äldre. Man har sämre kompensationsmöjligheter, kroniska sjukdomar blir vanligare, funktionsnedsättningar ökar och då ökar risken att trilla.
Och de här funktionsnedsättningarna vi pratar om, har ni också tittat på vad synnedsättning betyder för risken att falla?
Ja, när vi har undersökt, jag har då presenterat data på de första 166 personerna som vi har undersökt i den här fallpreventiva mottagningen. Och vad vi då fann var att i 2/3 av fallen så hade man 7 eller fler fallriskfaktorer. Och i 1/4 av fallen hade man 10 eller fler riskfaktorer. Och hur vanligt var det då? Ja, exempelvis att ha försämrad balans hade ju 5 av 6. Att vara muskelsvag hade 4 av 5. Syn- eller hörselproblem såg vi ju hos mer än hälften. Och lika många hade inkontinensproblem. Att ha olämpliga läkemedel hittade vi också hos ungefär hälften av personerna. Så att den här kombinationen av olika riskfaktorer var väldigt vanlig. Sen kanske inte man då kan behandla alla riskfaktorer.
Kan du konkret berätta vad ni gjorde på mottagningen?
Ja, deltagaren kallades till en undersökning och fick träffa en läkare som då gjorde en ganska noggrann läkarundersökning och då gick igenom de här vanliga, letade efter vanliga riskfaktorer i form av balansstörningar, olika läkemedel, synhörselnedsättningar. De fick också träffa en fysioterapeut som gjorde en noggrann kartläggning av gångförmåga, styrka, balans, olika provokationstester för att se hur klarar man av att gå och förflytta sig i olika hastigheter. Och slutligen så testade vi också balansförmåga med en speciell videokamera för att kontrollera balansorganets funktion. Och så fyllde de också i ett frågeformulär där vi var intresserade av rädsla att falla. Det är ju nämligen så att har man väl trillat en gång så ökar då rädslan för att trilla fler gånger. Vilket ofta då leder till att man börjar inskränka sina sociala aktiviteter. Det kan leda till social isolering och framförallt så leder det till minskad aktivitet. Man blir ytterligare svag och ytterligare försämrad balansförmåga. Och det här blir då en ond spiral. Och sen tog vi förstås reda på omständigheterna kring fallet. Följde man utomhus, inomhus, i samma plan? Hur ofta har man trillat sista halvåret? Vilka svårigheter hade man att klara sig i vardagliga miljöer och i sitt hem? Så det här tog då ungefär ett par timmar. Och efter det så kallade vi tillbaka dem efter en vecka. Och då hade vi tagit fram ett åtgärdsförslag som vi erbjöd dem. Det kunde vara remiss kanske till kardiolog om vi hade upptäckt ett nyupptäckt förmaksflimmer, läkemedelsgenomgång, fortsatt kontakt med vårdcentral eller med kommunen för hjälpmedelsutprovning. Och så fick de också ett erbjudande att delta i en gruppträning 1 till 2 gånger i veckan under 8 veckor med inriktning att träna balans, kondition, muskelstyrka för att minska fall. Och sen kallade vi tillbaka dem efter 6 och 12 månader. Och då ställde vi samma frågor och gjorde om testerna för att se vad är det nu som har hänt? Har det skett någon förbättring? Och då upptäckte vi att Vi kunde minska fall sista halvåret med mer än 57%. Och i högriskgruppen, de som trillar tre eller fler gånger sista halvåret, minskade detta med 82%. Och det här var ju en behandlingseffekt som var mycket större än vad vi hade förväntat oss.
Tittade ni särskilt på personer som hade synnedsättning?
Nej, det gjorde vi inte. Men däremot så var de ju självfallet inkluderade i studien. Enda undantaget vi gjorde i det här forskningsprojektet var att vi då inte tog med de som hade drabbats av en fraktur. Det kan man ju tycka är lite konstigt, men anledningen var ju att vi ville kalla in dem väldigt snabbt efter de hade sökt akutintaget. Och då innebar det att de exempelvis hade drabbats av en höftfraktur, så skulle det ha ganska svårt att så snabbt ingå i träningsgrupper. Men självfallet så ska man ju, om man inför en sån här mottagning i ordinarie klinisk verksamhet, även inkludera de som drabbas av en fraktur såklart.
Vilka konsekvenser får det här för samhället att vi har så många fallolyckor?
Idag så vet vi ju från beräkningar från Socialstyrelsen att fallolyckor kostar samhället ungefär 16,8 miljarder. Och en stor del av detta hamnar ju hos kommunerna, men en rätt stor andel även hos regionerna, sjukvården. Så det är ju väldigt stora belopp vi pratar om. Sen har ju kommunerna stora kostnader i form av insatser man då drabbas av, svår fallskada, alltså fraktur, med rehabilitering, hemtjänstinsatser. För att inte tala om anhöriginsatser och för de som är yrkesverksamma förlorar arbetsinkomst. Och WHO stiftade för ett par år sedan begreppet att fallolyckor är the world's third most killer. Så det är faktiskt många som avlider som effekt av en fallolycka. Och det här är tyvärr en lite bortglömd grupp. Att drabbas av cancer eller hjärtinfarkt eller akuta sjukdomar tror jag alla har en hög både medvetenhet och beredskap för. Men om någon drabbas av en fallolycka och är kanske lite äldre, så ser man det kanske mer som något slags naturligt åldrande som inte man kan göra någonting åt. Och det är precis tvärtom. Här kan man göra stora insatser för att förbättra för de som har risk.
Att börja träna är ju något som behöver upprätthållas. Och det kan vara svårt att både vara äldre och ha en synnedsättning att ta sig till en träningslokal.
Det vill säga, det räcker inte bara att man är med i de här 8 veckorna och så lägger man av med allting. Utan det handlar då om att få ett ökat intresse, motivation att fortsätta med aktiviteter. Sen kan det ju vara svårt om jag har väldigt svåra inskränkningar att kunna ta mig till träningsställe eller till en fysioterapeut. Men då finns det ju också övningar som man kan erbjuda, som man gör i en hemmiljö, i sin vardagliga miljö. Och detta var ju sådant som fysioterapeuten tog fram exempel för. Det finns också enkla appar som man kan använda för att få stimulans och motivation att fortsätta träning.
Sölve Elmstål säger att det finns stora kunskapsluckor i vården om vad man kan göra för att minska fallolyckor.
Resultaten av det här projektet är ju egentligen två, som jag ser det. Det ena är ju förstås att det är inte en riskfaktor man har, utan det är ju en kombination av väldigt många riskfaktorer. En hel del av dem går att behandla, men en del går att göra någonting åt. Och det andra är ju lite rått uttryckt att när man pratar med andra kollegor så uppfattar ju många att den här målgruppen, de har så många riskfaktorer så det är kört. Tåget har redan gått. Det är inte löp liksom, om jag uttrycker mig bryskt. Därför att man uppfattar att här kan vi inte göra så mycket mer. Och man kanske tidigare har försökt göra mycket mot de enskilda riskfaktorerna. Och det är egentligen det som är feltänket idag. Att man tänker sig att om man ger sig på de här lite yngre äldre som har någon enstaka riskfaktor, där har man de stora behandlingsvinsterna. Men vi visar ju att här kan vi få väldigt stora positiva effekter. På en grupp som man kanske inte riktigt har förstått att man kan göra någonting även om man har ett stroke, kanske så en neurologisk sjukdom som inte vi kan göra någonting åt. Jag har Parkinson medicin som inte vi kan sätta ut. Men det räcker kanske då ibland att man kan korrigera synen. Man kanske kan reducera till inkontinensproblem. Rätta till läkemedelsbehandling. Och de ger då de här väldigt våldsamt stora positiva effekterna. Men vår förhoppning är ju naturligtvis att politiken ser värdet av detta och tar beslut på att inrätta sådana här mottagningar. Och sådana här mottagningar finns idag i exempelvis Danmark och Norge. Så Sverige ligger ju ganska långt efter i arbetet att förebygga fallriskfaktorer hos äldre eller sköra personer.
Sölve Elmstål, professor i geriatrik vid Lunds universitet och forskningsledare vid fallpreventivmottagningen i Malmö. Det finns ingen liknande mottagning i Stockholm i dagsläget. Forskningsstudien håller på under detta år och resultaten kommer att presenteras nästa år.
Inslag 4.
Läsandet för mig betyder jättemycket. Det betyder att jag kan snappa upp kunskap, men också koppla av och sätta mig in i olika perspektiv då, i andra situationer. Men mest för liksom avslappning.
Lisa Ly är vår boktipsare denna gång. Hon läser många olika sorters litteratur. Feel good, samhällsvetenskap, fantasy och spännande deckare. Och det är en sån vi ska börja med. Och en boklista kommer förstås i slutet av inslaget. Men Lisa berättar också om litteratur som kan hjälpa en att hantera stress. Men först går vi in på thrillerdeckaren Ord mot ord av Steve Cavanaugh. Han har skrivit flera böcker om försvarsadvokaten Eddie Flynn.
Det handlar om en advokatbyrå i New York. Nej, men det är ett mord som har skett. Det är två kvinnor då som har ringt in till polisen och sagt att ens pappa är död. Ja, vad boken handlar om egentligen är att lista ut vem som är mördaren av de här två döttrarna då.
Hur skiljer sig den från andra deckare? Vad är det som gör den här just så bra?
Nej, men jag tyckte att den här boken var spännande, ganska rakt på. Det är inte så mycket runt omkring som gör att man blir distraherad om man säger så. Så det tyckte jag om.
Någon annan favorit?
En bok som jag läste för något år sedan är ju De förlorade ordens bok. Och den handlade om en kvinna som växer upp på sent 1800-tal och början av 1900-talet då, där man började göra världens första lexikon. Och då växer hon upp med sin pappa. Det handlar mycket om typ hur de levde då, men också hur kvinnor liksom fick leva på den tiden. Mycket män som styrde över liksom vilka ord som skulle passa in i det här lexikonet och vilka som skulle bort, om man säger så. Och då valde hon liksom att göra en egen bok där hon och andra kvinnor fick liksom välja eller beskriva de ord som de tyckte var viktiga.
Var utspelar sig det här?
Det utspelar sig i England, i Oxford. Författaren heter Pip Williams. Och vad jag förstår så är det liksom väldigt poetiskt skrivet.
Lisa Ly läser också fantasy. Och Empyrean-serien av Rebecca Yarros är en av 2000-talets mest omtalade fantasyböcker, som är en blandning mellan Hunger Games och Harry Potter. Första boken, Fourth Wing, sålde i över 2 miljoner exemplar i världen på 6 månader. Den har också legat på New York Times bästsäljarlista sedan utgivningsdagen i maj 2023. Böckerna hyllas för ett intensivt tempo, gripande berättelse och stark karaktärsutveckling. Men den innehåller också kärlek.
Så tidigare har jag också läst någon slags blandning av fantasy och romantik. Boken heter Fourth Wing. Den här boken handlar om en tjej som går. Hon ska börja på en militärskola. Och där då träffar hon både drakar och äldre skolkamrater. Blir kär i en av dem då.
Är det här en feel good roman?
Nej, jag skulle säga att det är mer fantasy och en blandning av fantasy och romantik.
Är det spännande?
Ja, jag läser kanske inte riktigt för romantiken utan själva det magiska runt omkring, kan man säga.
Lisa har pluggat på universitetet och tipsar om facklitteratur. Bland annat om vikten att ta hand om sig själv i en kravfylld tid.
Senaste månaderna har jag också läst, det heter Självmedkänsla. Så då handlar det mycket om att hitta metoder att vara snäll mot sig själv och acceptera det man känner. Där hon pratade liksom om hur, ja, men vilka metoder man kan använda. Liksom, att ja, men meditera bland annat. Att notera det man känner, om man säger så. Att ja, men nu är jag stressad och inte kuva de känslorna man har. Utan då handlar det ju mycket om att så här, försöka normalisera det som man känner.
Varför vill du läsa böcker om att vara snäll mot sig själv?
Nej, men ibland så känner jag att jag tycker att det är väldigt stressigt och jag är ganska självkritisk av mig. Det är bra att vara liksom snäll mot dig själv som du är snäll mot andra. Och säga att ja, men det är okej att vara stressad. Eller det är okej att det blir fel.
Har du höga krav på dig själv?
Ja, nej, men det skulle jag säga att jag har. Jag tycker om, eller jag vill ju göra så bra som möjligt. Och då kanske det slår tillbaka en del.
Vad är det som du har höga krav kring?
Ja, men skola, arbete. Lite allt möjligt. Så jag har ju en examen nu i pedagogik och mångfaldsstudier.
En kandidatexamen?
Ja, precis.
Du har läst mångfaldsstudier. Du har ju själv en annan bakgrund, kinesisk-vietnamesisk. Bidrar det till ditt intresse för mångfaldsstudier?
Ja, nej, men det skulle jag säga att det gör. Inte bara på grund av att jag har en utländsk bakgrund, utan också då handlar det ju om att bli bemött som person som har en funktionsnedsättning och hur andra ser på en påverkar ju liksom hur jag mår, exempelvis. Och man råkar ju mycket ut för en del fördomar, att man kanske inte kan göra saker eller att man inte ska göra saker, om man säger så.
Du har ju en synnedsättning som är synbar om man nu tittar på dina ögon. Du använder vidkäpp och du har ett utländskt asiatiskt utseende med mörkt hår, lite mörkare hudton. Hur tycker du att det dubbla, ska man säga, utanförskapet har präglat dig?
Nej, men jag kan väl tycka att den blandade kulturella erfarenheten jag har ju ibland skapat lite konflikt i hur vi hanterar saker. Bland annat då så har ju mina föräldrar, de har varit, tyckt att det har varit, ja, men det är viktigt med skolan. Men samtidigt är hemsysslorna inte lika viktiga. De fick jag, ja, men lite kämpa för att lära mig. Kanske, eller vilja vara med och vara delaktig i familjen. Skola var ju otroligt viktigt. Så då var det viktigt att jag skulle lära mig och läsa och kunna försörja mig, om man säger så. Föräldrar har ju tyckt att det har varit liksom, ja, väldigt viktigt för min del, eftersom jag har kanske svårare förutsättningar att skaffa jobb och så.
Vad har du för synnedsättning?
Så jag har en diagnos som heter opticus hypoplasi, vilket innebär att mina synnerver är underutvecklade, men också att jag har svårt att fokusera blicken och förstå vad jag faktiskt ser framför mig.
Vad betyder det?
Det betyder att jag har svårt att tolka det jag faktiskt ser, att hjärnan har svårt att uppfatta vad synintrycken, vad det är för någonting.
Är du den enda i din familj som har synnedsättning?
Ja, det är bara jag.
Nästa tips är en bok som Lisa haft som kurslitteratur.
Så det finns en bok som heter Makt. Jag tror det är en serie av böcker, men just den här boken handlar ju om makt. Och då förklarar de liksom själva begreppet då, hur man kan se det på olika perspektiv. Om man har pengar, då har man exempelvis makt. Man kan göra lite vad man vill med det, alltså köpa sig fri från. Men sen förklarar de också makt som i, man kan göra något mot någon annan. Men också staten har ju makt. Den använder ju skatt för att liksom kontrollera människor. Att betala in det de tjänar till staten för olika ändamål. Den boken tyckte jag var intressant.
Och tänker du att den här är något som alla kan läsa, eller är den väldigt teoretisk?
Den har ju mycket teorier i sig. Men det, jag skulle säga att det är mycket förenklad.
Har du någon ny bok på gång?
Ja, det kommer ju som sagt en tredje del av den här Fourth Wing nu i januari. Så den heter Onyx Storm.
Lisa, du verkar ju läsa både feel good, fantasy, samhällsvetenskap om mångfald, makt, pedagogik. Och sen saker som ska göra att du mår lite bättre, att vara snäll mot sig själv. Det är en blandning.
Ja, jo, men det är en jätteblandning. Jag försöker ju läsa det jag tycker är spännande för stunden.
Tack Lisa Ly.
Tack.
Och här kommer en boklista. Ord mot ord. Deckarserie av Steve Kavanaugh om försvarsadvokaten Eddie Flynn som tar sig an olika svåra fall. Just den här titeln finns inte på Legimus utan bland annat på Storytel. Men Legimus har andra böcker i den här serien. De förlorade ordens bok av Pip Williams finns på Legimus. Fantasyserien Empyrean av Rebecca Yarros med den första boken Fourth Wing finns inläst på Legimus men bara på engelska. Vill man ha den på svenska finns den bara i svartskrift. Konsten att vara självsnäll, din väg till kroppsfred och själsfrid, självmedkänsla med ACT-metoden av Maria Helander finns på Legimus. Och det gäller också faktaboken Makt av Mats Börjesson och Alf Ren. Och musiken, den var skriven av Howard Shore ur filmen Hobbit, en oväntad resa. Låten Gamla vänner.
Inslag 5.
Vi ska träffa journalisten och debattören och yttrandefrihetskämpen Mina Dennert som skapade Facebookgruppen #jagärhär. Hon gjorde det för att nyansera det ofta hårda och ensidiga debattklimatet på internet. Därigenom blev hon själv en måltavla för både hat och hot. Tommy Pihl på Västmanlands taltidning träffade henne i Stockholm.
Det gick så långt att vi var tvungna att ha polisbeskydd på huset och vi köpte hund och vi köpte larm och ja, fick under en period vara väldigt vaksamma över. Och jag faktiskt fortfarande skriver jag aldrig vart jag ska eller berättar aldrig någonting personligt. Och, ja, förändrat liksom hur jag rör mig och hur jag pratar om vart jag tar vägen och sådär.
Det här är Mina Dennert. För några år sedan blev hon känd för att ha skapat gruppen #jagärhär på den sociala medieplattformen Facebook. Gruppens syfte var och är att skapa ett positivt och balanserat debattklimat på internet i allmänhet och i sociala medier i synnerhet. Ett initiativ som dock inte sågs med blida ögon av alla. Men vem är hon egentligen? Mina Dennert.
Jag är journalist egentligen från början och såg hur utsatta grupper blev attackerade på sociala medier och oroade mig för människors yttrandefrihet. Och så började jag engagera mig i det Det här är ju nästan 8 år sedan som jag började. Se till att få skapa lite mer saklighet och nyanserande innehåll på sociala medier kan man säga.
Var det någon specifik händelse som fick dig att få upp ögonen för detta?
Ja, det var faktiskt en kvinna som jag bodde granne med som började, men såg hur hon blev mer och mer radikaliserad. Och hur hon började dela saker som hon uppenbart var orolig för. Det kunde vara till exempel att hon trodde att man skulle införa sharia-lagar i Sverige. Hon pratade också bland annat om att nu finns det snart fler moskéer i Sverige än det finns kyrkor. Och då blev jag så nyfiken. Så då började jag leta upp det där. Stämmer det där verkligen? Och så fick jag då reda på ganska snart att det finns någon sån här 4700 kyrkor och 30 moskéer eller vad det var. Och då började jag berätta det, liksom det jag såg och liksom försökte hjälpa till. Eftersom det var så uppenbart att hon var så rädd. Så då började jag engagera mig i hennes kommentarsfält. Och sen så började jag engagera mig i hennes vänners kommentarsfält. Och sen så bara drog det iväg. Och helt plötsligt var jag väldigt aktiv online. Och tänkte att det här skulle fler kunna göra. Alltså fler skulle kunna prata med folk. Bara om man kan något ämne. Eller om man bara tycker någonting. Att man bara säger ifrån. Och är lite mer aktiv när man stöter på sånt som kanske inte stämmer. Eller om man stöter på drev eller näthat.
Det du då gjorde, du startade en grupp på Facebook. Hur gick det till?
Jag frågade några kompisar ifall de också upplevde att de kanske var, kände sig rädda för att uttala sig i vissa sammanhang och sådär. Och det var jättemånga som delade min upplevelse av att det hade blivit väldigt polariserat på sociala medier. Det här är 2016, så det här är jättelänge sedan. Mm. Och det var väldigt många som kände igen sig i det där att det var svårt att säga vad man tyckte och många andra var oroliga för att bli attackerade och jättemånga slöt upp. Så redan efter bara några veckor så var vi 2000 i den här gruppen efter att ha varit helt ensam. Och sen efter bara några månader så var vi 70 000 någonting som engagerade sig i det här och liksom hjälps då åt att gå in i hatfulla kommentarsfält och försöka liksom vända genom att skriva konstruktivt och nyanserat istället och diskutera sakfrågorna.
Gruppen fick namnet Jag är här. Varför då?
Känslan var, tyckte jag, att de som var så högljudda på sociala medier, jag tyckte att de verkade som att de tyckte att de pratade för alla på något sätt. Att de var så aggressiva och liksom så hotfulla i sin attityd. Så då tänkte jag att alltså jag är här, är ju lite det här att man säger att ja, men jag är också här. Eller jag. Och sen var det också, det faktiskt också betydelsen, det fick många, det kunde tolkas på många sätt. Just det här att om man var ensam eller om man kände sig rädd kanske, eller om man blev attackerad, så finns ju också betydelsen av att jag är här för dig. Och sen är det också lite grann det här, jag vet inte om du har tänkt på det någon gång, att i sådana här hjältehistorier, till exempel i Zorro och sådär, så kunde han göra något sånt där tecken. Och så visar man att man har varit någonstans. Alltså så här. Och faktiskt, det finns ytterligare en poäng. För vi var i de här kommentarsfälten och så ville vi hitta varandra. Så att vi försökte tagga då så att man skulle kunna hitta varandra. För att man skulle slippa läsa allt näthatet så skulle man bara kunna hitta varandras kommentarer. Så skulle man gilla varandras kommentarer och stötta varandra. Så det var alla de betydelserna.
Allt eftersom så har den här rörelsen, får man nästan säga nu, vuxit ytterligare. Utanför landets gränser till och med.
Ja, precis. Ungefär vid årsskiftet, efter vi har hållit på ungefär, inte riktigt ett år, så började folk höra av sig från andra länder. De hörde av sig från Tyskland och Finland och Slovakien, tror jag det var i början. Så då startade jag i andra länder också och byggde upp ett nätverk som nu är jätte, ja, det är väl 15 länder någonstans där vi är aktiva och väldigt aktiva i vissa länder, särskilt i Europa, men även Australien och USA.
Men som vi då sa inledningsvis här, det här passerade ju inte obemärkt förbi från motståndarsidan. Vad hände?
Vi blev utsatta för, och kanske i synnerhet jag som blev utsatt för mycket drev och mycket desinformationskampanjer. Jag blev liksom under nästan ett år inför valet 2018 verkligen utsatt och de skrev enormt mycket saker som inte stämde och fick med sig om man ska kalla det svansen då, eller sina följare på att bli arga och upprörda över saker som inte stämde och som drevade. Och det gick så långt att vi var tvungna att ha polisbeskydd på huset och vi köpte hund och vi köpte larm och ja, fick under en period vara väldigt vaksamma över. Och jag faktiskt fortfarande så skriver jag aldrig vart jag ska eller berättar aldrig någonting personligt. Och, ja, förändrat liksom hur jag rör mig och hur jag pratar om vart jag tar vägen och sådär.
Det här är ju saker som skulle kunna sätta ganska så djupgående spår. Hur mår du idag?
Problemet, precis som du säger, är ju att man blir så påverkad av det här. Och tyvärr så är det ju så att eftersom de inte är på mig idag så vet jag ju att de är på någon annan. Så det är ju någon annan som har det så här, som också har polisbeskydd nu och liksom är jätteutsatta och får mordhot och vad det nu är. Så jag kan ju inte säga, åh vad skönt att det är över för mig, för att jag är fortfarande så orolig för att vi ska ha ett sånt här samhälle där man riskerar att bli så utsatt för att man då gör sitt jobb, som det många gånger är. Det här är ju forskare och journalister och opinionsbildare och politiker som blir utsatta på det här sättet. Men just nu har de inte fokus på mig. Men då vet jag ju att det är någon annan som blir utsatt för det här som jag blev utsatt för. Så därför är det så otroligt viktigt att vi verkligen är stöd för varandra. Och liksom att man inte viker sig. Och att man inte, den här beröringsskräcken som jag är så himla orolig för. Att man inte ska våga stå upp för det som är lite obekvämt, eller om man inte ska våga stå upp för någon som blir utsatt eller trakasserad för att liksom rädda sig själv. Det är jag väldigt, väldigt orolig för. För det var så, när jag själv blev utsatt så var det tyvärr så väldigt många reagerade. Så jag hoppas att vi ska liksom kunna bygga lite motståndskraft, och därför också jag är ute och föreläser så här och försöker få människor som är i en position som ju ni är, att ni kan nå ut, ni har ett forum och ni har lyssnare och ni har liksom möjligheten att nå människor som kan nå fler. Och, ja, så att vi bygger ett motstånd mot de som försöker tysta.
Det vi nu har pratat om, det ägde ju rum för ett antal år sedan. Vad gör du idag?
Jag har börjat intressera mig allt mer för desinformationen och konspirationsteorierna, som ju ofta står i centrum. Ofta när det inför ett drev, eller alltså de som drevar och de som trollar, de använder sig väldigt mycket av just konspiratoriska idéer och desinformationskampanjer. Och det är svårt att få folk så där arga och så upprörda av sanningen, som de använder de här trollteknikerna där man ljuger och liksom hittar på för att trakassera människor. Så det, jag är allt mer intresserad, och kanske också sen covid, att jag blev ännu mer intresserad av desinformationen och konspirationsteorierna och försöka hjälpa organisationer för att bygga något slags motstånd och motståndskraft, så att man är förberedd redan innan de här dreven kanske drabbar en, och att man vet hur kan man göra ifall man, för att förebygga det, men också vad skulle man göra ifall det hände. Är vi i den här organisationen redo för en, vi säger att vi skulle bli utsatta på sociala medier, har vi kunskap om vad vi skulle göra i så fall? Mm. Före sociala medier och före de här trollfabrikerna och sånt där som vi ser idag, så var det väl kanske att folk hade kanske gjort någonting fel, att man då kanske blev utsatt för något drev och sådär. Men nu är det många gånger de organisationer som gör helt rätt. Man kanske har med en muslim i sin reklamkampanj, eller man kanske pratar om alla människors lika värde och rättigheter, och därför blir man utsatt. Och politiker och forskare och journalister blir utsatta. Så det är ju helt nya grupper, kan man säga, som blir utsatta för de här dreven. Och ofta är det ju då just för att man har på något sätt pratat om att eller miljöfrågor, eller att man har sagt att vi ska ha mänskliga rättigheter på olika sätt. Så att, därför är jag extra mån om att de verkligen får verktyg så att de kan bygga ett motstånd och en resiliens för om det här skulle hända, drabba både andra men också de själva i deras egen organisation. Så att jag jobbar mer och mer åt det hållet, och har faktiskt på gång en rapport som jag skriver tillsammans med forskare på Göteborgs universitet om konspirationsteorier. Så att, jag går mer och mer åt det här liksom, som kanske ligger till grunden för problematiken, att man sprider så mycket information som inte stämmer. alltså desinformation och ja, blir mer och mer indragen i det och i jobbar liksom mer och mer åt konsulthåll kan man säga. Ganska klassisk kriskommunikation har jag börjat jobba med också.
Till sist då Mina, en fråga som inte alls har att göra med det vi har pratat om hittills. Det här är ju nämligen en taltidning och de som hör det här, de har ju inte en aning om hur du ser ut. Så hur ser du ut?
Ja, jag är 1,75. Jag har jättemörkt, lockigt, ganska stort hår. Jag har bruna ögon. Jag har svarta kläder på mig. Allting är helt svart. Jag har lite ringar men inte några andra så jättemycket smycken. Jag brukar nästan alltid ha svart för att jag är inte så himla intresserad av kläder. Så jag tar ofta på mig, när jag tar på mig någonting så passar det ihop om allting bara är svart. Men det kanske är lite tråkigt. Men ja, så löser jag mina vardagliga problem för att slippa tänka så mycket på kläder och så.
Tack Mina.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Reporter Tommy Pihl på Västmanlands taltidning. Inslag 6, annonser och meddelanden. DBFK, medlemsmöte. Föreningen ASK, hantverkscafé. Föreningen ASK, syntolkad visning av riksdagshuset. Iris hjälpmedel, öppettider. Moderna museet, syntolkad visning. SRF Botkyrka Salem, medlemsträff och aktivitetsinformation. SRF Järfälla Upplandsbro, medlemsträff. SRF Norrort, digital träning. SRF Norrort, medlemsmöte. Nu kommer några annonser från SRF Stockholm Gotland. SRF Stockholm Gotland i samarbete med DBFK. Träff med diskrimineringsombudsmannen. Träff för synskadade föräldrar. Träff i Gustavsberg. Träff i Nynäshamn. SRF Stockholms stad, förslag till valberedningen. SRF Stockholms stad, kallelse årsmöte. De har även pub med öppen scen. Och torsdagscafé. SRF Vaxholm Österåker, medlemsträff om punktskrift. Syskonbandet, nätverksträff för kyrkanställda med synnedsättning. Och sist, syskonbandet sportlovsaktiviteter.
Medlemsmöte i Gotlandssalen med DBFK 5 februari. Programmet är inte klart än, men föreningens utveckling och stadgar kommer bland annat att tas upp. Tid 18.30, lättare förtäring från klockan 18. Kostnad 40 kronor. Anmälan senast 3 februari på www.dbfk.se eller till Anna Nilsson 073-102-5480. Notera också datum för årsmötet som blir den 31 mars. På mötet, medlemsmötet, nu kommer vi att ta upp stadgeändringsförslag. Och den som vill ha stadgeändringsförslag före mötet kan säga till om det vid anmälan till Anna. Vi kommer också att diskutera förslag till stuggrupp på mötet. Välkomna, hälsar DBFK.
Föreningen ASK, Alla sinnens konst, bjuder in till hantverkscafé. Söndagen den 2 februari klockan 10-13.30 i Census lokal Medborgarplatsen 4, våning 7. Kom och arbeta tillsammans. Berätta om ditt hantverk och inspireras av vad andra gör. Du tar med dig ditt eget hantverk och de material och redskap som du behöver. Om du inte har något arbete på gång så får du gärna komma och ta inspiration av vad andra gör. Och vi kommer också ha med någon prova på teknik. Ingen avgift för den här aktiviteten. Vi står för kaffe, te och fikabröd. Anmälan senast den 30 januari via e-mail till allasinnen.sthlm @gmail.com. Alltså allasinnen.sthlm, som förkortningen för Stockholm, @gmail.com. Och hit anmäler du även om du ännu inte är medlem i ASK och vill ha information om hur du kan bli medlem. När du anmäler dig till den här träffen så får du telefonnummer till Ann Tysk Bjurman som du kan ringa om du behöver hjälp när du kommer till Medborgarhuset. Välkomna önskar styrelsen för ASK genom Susanna Engström och Ann Tysk Bjurman.
Visning i riksdagshuset med föreningen ASK, Alla sinnens konst. Den 6 februari bjuder vi in alla medlemmar till en tillgänglig visning av riksdagshuset där vi tittar på en del av all konst som finns i lokalerna. Vi får också höra om riksdagens verksamhet, om husets historia och arkitektur. Vår guide är Sofie Heine som är anställd riksdagsguide och som också har erfarenhet av visningar för synskadade i andra sammanhang. Det som vi inte kan känna på med våra händer kommer Sofie att syntolka för oss. Den 6 februari klockan 15.45 ses vi för att gå igenom säkerhetskontrollen. Och visningen är mellan 16 och 17.30. Riksgatan 3 som är riksdagens entré för allmänheten. Och kommer man med färdtjänst så bokar man med fördel till Mynttorget 2 där man kan bli mött av en ledsagare. Man kan också bli mött vid tunnelbanan, T-centralen. Och då får man meddela detta vid anmälan. Deltagaravgiften är 100 kronor. Och man kan ha med sig egen ledsagare eller tala om att man behöver en ledsagare från oss. Och stödjande medlemmar eller medföljande ledsagare betalar ingen avgift. Anmälan görs till föreningens mejladress allasinnen.sthlm@gmail.com senast den 3 februari. Välkomna önskar styrelsen för ASK genom Anne Måndotter.
Hej, det här är Christer Möller från Iris Hjälpmedel. Och vi på Iris Hjälpmedel vill också passa på att önska en god fortsättning på det nya året. Nu har vi återigen öppnat vårt showroom och butik på Östgötagatan 83. Så nu är våra öppettider måndag till onsdag 12.30 till 16.30 samt torsdagar 12.30 till 18.00 och fredagar och helger är det stängt. Och jag kan också passa på att nämna att nu har vi också fått in den nya anpassade mobiltelefonen Blindshell Classic 3. Så den finns bland annat att kolla på i vårt visningsrum. Vill man veta mer så får man självklart också ringa till oss. Och det kan man göra på telefonnummer 08 39 94 00 eller skicka e-post på adress info@irishjalpmedel.se. Välkommen!
Välkommen på en guidad visning av utställningen Tysk expressionism, konstnärsgruppen Brücke och modernismens början. Visningen äger rum på Moderna museet i Stockholm torsdagen den 30 januari klockan 16 till 17.15. Den riktar sig till dig med synnedsättning och sker i långsamt tempo. Guiden beskriver några färgstarka målningar och uttrycksfulla teckningar från det tidiga 1900-talet, en dynamisk och avgörande tid i den moderna konstens historia. Visningen ingår i entrébiljetten till museet. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till bokavisning@modernamuseet.se. Skriv syntolkad visning och vilket datum det gäller i ämnesraden och ange om det medföljer en ledsagare. Ledsagare går alltid gratis. Det är begränsat antal platser. Telefonnummer till infodisken på museet är 0723 734249. Vårens övriga syntolkade visningar sker den 6 mars, 3 april, 8 maj och 12 juni. Varmt välkommen!
Hej alla vänner med synnedsättning. Vad sägs om korv och potatismus med tillbehör samt semla och kaffe eller te? Anmäl dig så ses vi på det vanliga stället. Observera att lokalen inte är ledig på söndagen. Vi byter därför till lördagen den 15 februari. Vi går igenom vårterminens program och har som vanligt en trevlig eftermiddag. Deltagarantalet är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Ta gärna med en vän eller anhörig. tid. Observera att det är lördagen den 15 februari klockan 13.00 till och med 15.00. Plats Anna Maria Ros väg 108 i Tullinge, grind B. Vägbeskrivning. Buss 723 går från Tullinge station klockan 12.32 mot möteslokalen hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka klockan 15.15. Kontrollera gärna busstiderna med SL så att det inte har ändrats. Pris 50 kronor. Kontant eller swish till 076-850-2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 12 februari till Urban Eriksson på mobil nummer 076-850-2972. Eller maila en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com. Och Anneli stavas utan e på slutet och AMRV62 är initialerna till Anna Maria Ros väg 62. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på. Samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Ledsagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SOS Botkyrka Salem. Övriga aktiviteter våren 2025. Torsdagen den 27 februari, bokträff, Tullinge bibliotek klockan 13.00. Lördagen den 15 mars, årsmöte. Torsdagen den 27 mars, bokträff Tullinge bibliotek klockan 13. Lördagen den 12 april, påskbuffé på Anna Maria Ros väg 108 i Tullinge klockan 13.00. Torsdagen den 24 april, bokträff Tullinge bibliotek klockan 13.00. Söndagen den 18 maj, medlemslunch, Anna Maria Ros väg 108 i Tullinge klockan 13.00. Lördagen den 22 maj, bokträff Tullinge bibliotek klockan 13. Söndagen den 15 juni, medlemslunch på Anna Maria Ros väg 108 i Tullinge klockan 13. Torsdagen den 19 juni, bokträff, Tullinge bibliotek klockan 13. Här slutar annonsen. Hej och tack!
Studieträff onsdag 19 februari med SRS Järfälla Upplandsbro blir det klockan 14.00 i handikapplokalen på Kopparvägen 17 i Kallhäll. Vårt studieombud Ann-Katrin Ekberg leder en studieträff onsdag 19 februari klockan 14 med tema beredskap i hemmet. Vi ägnar även denna träff åt detta aktuella tema. Det blir kaffe eller te med hembakat bröd. Deltagare anmäler sig till Gullan Holmström, telefon 08-583-56695, senast måndag 17 februari.
SRF Norrort anordnar digital träning på SeniorNet. Adress Lyktgränd 4 i Täby. Aktiviteten sker andra måndagen i månaden. Första tillfället är måndag den 10 februari klockan 13-15. Har du frågor? Ring Marita Söderholm på telefonnummer 070 543 9498. Välkommen på digital träning. SRF Norrorts medlemsmöte på måndag den 3 februari. Välkommen till årets första medlemsmöte, måndagen den 3 februari 2025, klockan 13-14.30 på Seniorcenter Lyktgränd 4 i Täby. Anmälan senast fredag den 31 januari till Görel Sjödin. Mobilnummer 070 788 6779 eller via e-post gorel.sjodin@gmail.com.
SRF Stockholm Gotland i samarbete med förbundet Sveriges dövblinda bjuder in till en föreläsning med diskrimineringsombudsmannen onsdagen den 26 februari 2025. Klockslaget är 13.30-15.30 och platsen är Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Varmt välkommen till en föreläsning med Annika Jyrvall Åkerberg som arbetar hos diskrimineringsombudsmannen DO. Annika kommer att berätta om DOs roll och uppdrag, diskrimineringslagens skydd samt hur och vad man kan anmäla till DO. Det är fika och mingel från klockan 12.30. Föreläsningen börjar 13.30 och slutar 15.30. Den är gratis och öppen för alla. Centraltolkar finns också på plats. Anmälan till anmalan@srfstockholmgotland.se eller till våran telefonsvarare 08 462 45 30 senast den 13 februari. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland anordnar en träff för synskadade föräldrar lördagen den 8 mars klockan 10. Nu äntligen blir det en träff just för er. Varmt välkomna till Café Lisas grabb på Söder. Tanken är att träffas för att det är trevligt, men det här är även en chans att planera inför framtiden. Vilka behov har du? Vad för roligt, praktiskt eller stöttande kan vi på SRF Stockholm Gotland anordna för dig? Förhoppningsvis är detta en första träff av flera. Så anmäl dig gärna till denna första träff om du ser värdet med att vi anordnar aktiviteter just för er synskadade föräldrar. Den här första träffen är tänkt just för föräldrar, så den här gången så är det inga barn som följer med. Jag, Kristina Ljung från SRF Stockholm Gotland, kommer att finnas på plats på kaféet i god tid innan. Säg gärna till när du anmäler dig om du vill bli mött i dörren eller om du har några andra behov. Lisas grabb är ett litet mysigt café där man förser sig själv med bryggkaffe till vänster i lokalen. Såklart finns det te också. På höger sida finns en lång disk med bakverk. Där är det också självservering. Om du vill ha smörgås så anordnar kaféets ägare det lätt och elegant. Vi fikar till självkostnadspris, det vill säga var och en betalar själv för sitt fika. Och betalar, det gör man innan man lämnar kaféet. Vi träffas klockan 10. Och skiljs åt ungefär 11.30, lite beroende på vad vi tycker. Adress: Lisas grabb, Blekingegatan 36, Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Skanstull, utgång Allhelgonagatan. Sista anmälningsdag är den 3 mars. Anmälan görs till anmalan@srfstockholmgotland.se. Om du har några frågor så hör gärna av dig till Kristina Ljung på telefon 08 462 4508.
SRF Stockholm Gotland anordnar en träff i Gustavsbergs centrum på temat att få en synskada mitt i livet. Helena Andersson från SRF Attunda kommer att berätta om hur det var för henne att få en synnedsättning mitt i livet och hur hon har hanterat det. Vi ses torsdagen den 6 februari klockan 13-15 i Nattvandrarnas lokal i Gustavsbergs centrum Färdtjänstadressen är Skärgårdsvägen 5, Värmdö. Anmäl dig till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23 senast den 4 februari. Birgitta ställer ut en stol som markering vid ingången. Välkommen!
Välkommen till vårens träffar i Nynäshamn. Vi kommer träffas fredagar klockan 13 till 15 i Centrumkyrkan följande datum. 21 februari, 21 mars, 25 april. Vi kommer avsluta våren med en lunch på kökeriet och datum återkommer jag med. Anmälan sker senast dagen före till mig, Kristina Sönnergren, på telefon 0707 367696. Och under våren så finns det fika att köpa för 20 kronor. Ni är alla varmt välkomna.
Lämna förslag till valberedningen. SRF Stockholms stads valberedning vill inför årsmötet ha in förslag på personer som kan väljas till olika poster. Årsmötet ska tillsätta ordförande på ett år och 4 ledamöter till styrelsen på 2 år. Mandatperioden går ut för ordförande Kai Nordqvist samt styrelseledamöterna Marie Bergström, Joakim Centervik, Carola Giotti och Mattias Lundberg. Valda fram till årsmötet 2026 är Urban Fernqvist, Lillemor Högselius, Pia Stenberg och Gunilla Thomsson. Årsmötet ska också välja en verksamhetsrevisor med ersättare på 1 år. För närvarande har Vivianne Emanuelsson den ordinarie posten med Katarina Tull som ersättare. Vi behöver dessutom 17 ombud plus ersättare till distriktets årsmöte som genomförs i april. Har du förslag på lämpliga kandidater eller vill du själv vara med och driva föreningen framåt? Ladda upp med positiv energi och hör av dig till valberedningen. Ring eller smsa någon av de 3 i valberedningen. Birgitta Lindén, telefon 070 276 3818. Vivianne Emanuelsson, telefon 070 636 0866. Eller Gunnar Sandström, telefon 070 882 4854. SRS Stockholms stad. Kallelse till årsmöte 2025. SRF Stockholms stad håller sitt årsmöte torsdagen den 20 mars klockan 18.00. I Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Från klockan 17.00 serveras kaffe och te och smörgås. På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse, bokslut, motioner samt styrelseval. Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla dig senast fredagen den 28 februari på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Handlingarna kommer även att kunna laddas ner från föreningens hemsida www.srf.nu/stockholm. Självklart har du som medlem yttrande, förslags- och rösträtt även om du inte anmält dig i förväg. Vill du ha fika före mötet måste du meddela detta senast måndagen den 17 mars. Du måste ha betalat medlemsavgiften samt vara närvarande i möteslokalen när röstlängden upprättas. Motioner och uttalanden. Som medlem kan du lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen ska göra. Sista dagen för att lämna in motioner är torsdagen den 6 februari. Du skickar dina motioner antingen med vanlig post till SRF Stockholms stad, Gotlandsgatan 44, 116-65 Stockholm eller via e-post till kansli@srfstockholm.se. Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till ansvariga politiker och eller tjänstemän. På årsmötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Stockholms stad, pub med öppen scen. Fredagen den 7 februari är det dags för årets första medlemspub. Och vi kör en favorit i repris, nämligen öppen scen. Sjung en sång, ta med dig ett instrument, läs en dikt, berätta en historia. Bara fantasin sätter gränser. Tid och plats, klockan 17-22 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pizzabitar samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller swish. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad. Torsdagscafé den 30 januari. Välkommen till årets första torsdagscafé den 30 januari. Den här gången får du information om föreningens aktiviteter under våren. Och du har också möjlighet att komma med egna förslag som du gärna får hjälpa till att genomföra. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller swish. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen!
SRF Vaxholm Österåker hälsar dig välkommen till månadsmöte på temat Punktskriftens historia och skriftens utveckling genom tiden. Vilken nytta har man av att kunna använda punktskrift som synsvag? Vivian Emanuelsson från SRF-distriktet kommer och berättar. Du är givetvis välkommen att ta med dig en anhörig eller god vän till träffen. Vi håller till på Solgården i Åkersberga och föreningen bjuder på kaffe och kaka. För den som önskar finns möjlighet att äta lunch på Solgården för 65 kronor. Det betalas kontant eller med swish. I lunchen ingår sallad och dryck och den serveras från 11.30. Datum för träffen är måndag den 3 februari och den börjar klockan 12.30. Adressen är Norrgårdsvägen 3F och det är ingång från gården. Sista dag för anmälan är torsdagen den 30 januari. Du anmäler dig på e-postanmalan@srfstockholmgotland.se eller ringer till telefonsvararen på nummer 08 462 45 30. Vid anmälan behöver du uppge namn på en deltagare och även vilken aktivitet det avses och om du ska äta lunch. Välkommen hälsar styrelsen för SRF Vaxholm Österåker.
Syskonbandet bjuder in till nätverksträff för kyrkanställda med synnedsättning. Är du präst, pastor, diakon, församlingspedagog eller har en annan tjänst i en församling och lever med synnedsättning? Då är det här specifikt för dig. Det gäller också dig som är i utbildning, på väg ut i tjänst eller som nyligen lämnat för pension till exempel. Det är Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening i Sverige, som bjuder in till dessa två nätverksdagar den 20 och 21 mars på Ekumeniska centret i Alvik, Stockholm. Det kommer bli seminarier och mycket tid för reflektion, delande av erfarenheter, tankar, känslor. Kring praktiska frågor och kring teologiska frågor. Vi kommer se filmen Jesus, du har fel, en dokumentär om prästen Maria Norberg som själv lever med flera funktionsnedsättningar. Den blir ett gott underlag för samtal om attityder bland annat som vi kan möta både som besökare av en kyrka och i sökande av tjänst inom kyrkan. De som medverkar dessa dagar, förutom du som är med och medverkar genom samtalen, de har själva allihopa en synnedsättning och är från olika samfund. Från Svenska kyrkan, från Frälsningsarmén, från Ekumeniakyrkan. Vi har också de som är med från Katolska kyrkan. För det här, det är ett ekumeniskt tillfälle och utbyte. Så du är välkommen oavsett samfundstillhörighet. Startar gör vi klockan 10 på torsdagen den 20 mars och klockan 16 på fredagen 21 mars har vi avslutat. Vi bor tillsammans på intilliggande Scandic, så gemenskapen fortsätter också om kvällen och vid frukost. Läs mer om denna nätverksträff på syskonbandet.se och din anmälan önskar vi helst den 20 februari. För anmälan och frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss ansvariga. Du kan ringa Anke Folke som är föreståndare och diakon inom Ekumeniakyrkan och också styrelseledamot i Syskonbandet. Hon nås på nummer 070 357 44 19 eller kan du kontakta mig och jag heter Tina Strömberg, är verksamhetsledare på föreningen Syskonbandet. Jag nås på 08 641 30 95 eller tina@syskonbandet.se. Jag hoppas verkligen att du som det här gäller, att du tar chansen till detta specifika tillfälle som är för dig. Mycket, mycket varmt välkommen! Syskonbandet bjuder in till familjeaktivitet för alla åldrar på sportlovet. Och nu när terminen dragit igång ordentligt så är det skönt att se fram emot nästa lov och roligheter då. Följ med Syskonbandet till Tyresö pilgrimscentrum utanför Stockholm och prova gå en mini-pilgrimsvandring där du får känna på jättepärlorna som finns utplacerade på området kring slottet och kyrkan. Torsdagen den 27 februari klockan 13-16. Vi vandrar med våra sinnen till de här pärlorna som ingår i det som kallas frälsarkransen. Du får bekanta dig med de olika pärlorna, vad de handlar om och hur de kan vara som små kom ihåglappar för det som är viktigt i livet. Du får också välja dina egna små pärlor och trä ett eget armband som du tar med hem. Det är barn- och familjepedagog Jenny Åkerlund som tar oss med runt. Inledningsvis kommer vi vara utomhus, så klä dig efter väder. Och terrängen, den är god att ta sig fram i. Vi kommer ha några ledsagare på plats, men ta gärna också med dig annars eget sällskap. Barn, de kommer i sällskap med föräldrar. Det kostar ingenting att vara med denna dag och vi bjuder på enkel fika. Men för planeringens skull önskar vi din anmälan senast en vecka före aktiviteten. Alltså den 20 februari önskar vi din anmälan. Kommer din anmälan och frågor till Syskonbandet nummer 08 641 30 45 eller mejla mig tina@syskonbandet.se. Och Syskonbandet, det är Kristna Synskadades Förening. Den aktivitet passar barn, äldre och dig som är mitt emellan. Så alla varmt välkomna.
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 4508. Alltså 08 462 4508. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR Lor Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning.
eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns och Riksnytt.